Mitt namn är Mattias Johansson. Jag är gift med Vanessa och tillsammans har vi två pojkar, Isak och Josiah. Isak är iväg faktiskt. Han och Mahan här. Mahan som döpte sig här i söndags. Det var fantastiskt med dop, eller hur? Ett lite större jubel här, inte bara Henrik. Det var dop i söndags. De har varit iväg nu lördag söndag här på Mission 111. Open House, och Mission 111 var ju här för inte så länge sedan, och vi är så tacksamma för dem, vi är så tacksamma för människor som vill gå ut till jordens yttersta gräns. Vi kan nå både våra grannar och ända ut till jordens yttersta gräns, eller hur? Så, och sen har vi Josiah, så har det också, han är nere på Kids där, och det är fantastiskt. Och hälsningar från Patrik och Kiki Olofsson, våra pastorer. Vi har ju kyrkor på tre platser här i Vetlanda. Ni är här, ni känner till den här kyrkan. Och sen så finns vi också i Nässjö och Växjö. Och det är gott, be för Patrik och Kiki. De står ju, går i bräschen, de går längst fram vad gäller det här med kyrkplanteringen och har fantastiska team runt omkring sig på alla tre ställen. Men ändå, vi ber för Patrik och Kiki, det är mycket som de står i. Och de hälsar så mycket. Patrik är som sagt, har varit här nu på Västanås, Mission 111 helg där, och sen tar han sig till Stockholm där han ska ha möten och grejen. Så att det händer grejer. Vi ber för våra pastorer, och vi ber, vet du, att Patrik och Kiki och Vanessa och jag, vi ber ju för er alla också, eller hur? Det är ju inte antingen eller, det är både och. Vi ber för varandra, eller hur? Och det är så här att jag brukar ju inleda med ett pappaskämt. Det är en tradition som ni älskar. Jag vet det. Någonstans långt inne hos vissa andra lite mer så här gillade så att det syns. Men här kommer ett pappaskämt. Och ni får bara ett här idag, men det är så pass mycket bättre. Jag och min hustru hittade jättemycket svamp i helgen. Tyvärr hade vi bara en bärkasse med oss. Det är bra. Alltså, pappaskämt kan ju aldrig gå fel. De ska vara dåliga. Får man skratt så är det bara en bonus. Men nu någonting i början innan jag predikar, så vill jag ta något som är mycket viktigare och mycket mer allvarligt än ett pappaskämt. Jag vill prata lite grann från mitt hjärta vad gäller Israel. Bara några korta tankar. Och det här tänker jag är utifrån Guds ord. Men det är mitt perspektiv också. Så läs Guds ord, följ den heliga ande, inte det jag säger, utan lyssna in vad Gud säger här. Men jag tänker en hel del, och jag minns på högstadiet, då skrev jag man får göra sådana här grupparbeten, och det var väl bara grupparbete själv då, vad det nu kallas. Man fick skriva om något ämne på religionen, och då skrev jag om just Israel. Och jag kallade detta, om jag inte minns fel, Israel, Guds folk, människors syndabockar. Och det öppnade ögonen för mig att Israels folk har blivit så förföljda och fått utstå så mycket hemskt under hundratals år. Ja, till och med tusen år liksom. De har fått gå igenom så mycket hemskt. Inte minst när jag gjorde det här och efter det också. Och tyvärr tycker jag så här att det blir så snedvridet i västerlandet, i Sverige också, med media och allt. Att man får bara en sida ofta. Ofta är det Israel som har gjort fel. Ofta är det Israel som är fruktansvärda. Det kanske har varit lite nyanser på detta den här gången. Men det kommer nog vända och landa i det ändå. Jag tänker så här att hade Sverige som nation också riskerat att bli utplånad från jordens yta. Om det var våra grannländer som inte ville vi skulle finnas, det är klart vi hade försvarat oss också. Eller hur? Det innebär inte att Israel gör allting rätt. Gör Sverige allting rätt? Nej, verkligen inte. Vi är inte kallade att recensera Israel. Vi kallade, står det i Guds ord, att välsigna dem, att be för dem. Och självklart ber jag. Vi ber ju självklart för båda sidor i en konflikt. Vi ber för folk som lider och har det tufft. Det är inget snack om saken. Men jag rekommenderar att lyssna på en podd som ligger i min kö. Jag har lyssnat mycket på Roa Sörensen för att få en annan liksom input och inte bara det vi hör i media. Han och Simon Holst har en podd som heter, vad heter den nu? Folket som överlevde. Som sagt, jag har inte lyssnat på den ännu, men jag har lyssnat på mycket annat de säger kring detta. Så jag tänker, ta och hitta den här Folket som överlevde och lyssna, så får ni en annan sida av den här berättelsen också. Det tror jag kan vara till nytta. Vi är inte kallade till att recensera Israel, vi är kallade för att be för Israel och välsigna Israel. Och så ber vi för hela situationen, för hela konflikten, självklart. Det ena utesluter inte det andra. Det finns så mycket mer att säga om detta. Om ni vill, fråga mig gärna. Det här är ju bara jättefå tankar från mig. Fråga mig efter när vi fikar här så ska jag försöka svara. Men nu är jag så tacksam och glad att jag ska få predika. Den förmån att få predika för er alla här idag. Det är det. Jag tar det inte för givet. Jag tycker att det är en förmån. Och titeln på den här predikan är Det hade varit med Jesus. Det hade varit med Jesus. Och jag baserar det på Apostlagärningarna 4 och 13. Apostlagärningarna kapitel 4, vers 13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Apostlagärningarna, en bok här då i Nya Testamentet, skrevs av läkaren Lukas, författaren också till Lukas evangeliet. Och man tror att han skrev det här ungefär mellan år 63, om någon anledning är just 63, till 90 efter Kristus då. Så att det här är en rätt så tidig bok som skrevs där. Och den här apostlagärningarna handlar om de första kristna. Det handlar om den helige andes verk genom människor här på jorden. Och jag tycker det är så fint att tänka, många säger detta, och jag tycker det är en fin tanke att vi kan få fortsätta vara förlängningen av apostlagärningarna. Få fortsätta göra den helige andes verk här på jorden. Och ta hand om varandra. Kyrkan är ju som en familj, men det finns så mycket mer i detta. Och vi kan läsa apostlagärningarna och se hur de första kristna hade det. Och Guds ord är ju levande, som vi bad här innan och som vi pratade om. Jag har tre punkter, enkla punkter här idag. 1. De hade varit med Jesus och det kostade på. 2. De hade varit med Jesus och det kunde inte hålla tyst. Och 3. De hade varit med Jesus och det gjorde hela skillnaden. Och jag tänker läsa nu rätt så många verser här i Apostlagärningarna 4. Jag läser hela det här stycket och sen går vi in i de här verserna lite och benar ut detta och ser vad Herren vill säga till oss här idag. Apostlagärningarna 4, 1-13. Och vi kommer hålla oss mest här i de här verserna. Sen så blir det några bonusverser också från Apostlagärningarna. Men det blir mestadels här vi är. Det här är Guds ord. Medan de, alltså Petrus och Johannes, talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem, rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blir botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Första punkten då, de hade varit med Jesus och det kostade på. Vad menar jag med det? Att det kostar på? Jo, men det är ju inte enkelt att följa Jesus. Det är inte ett enkelt liv att följa Jesus. Det kostar på. I verserna 1-3 i våran text här så står det ju, medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Saddukerna, det här ordet, bara en liten enkel förklaring, lekmannaförklaring här. Det är ju så att det judarna har ju sin religion här och de står för det som Bibeln står för. Men saddukeerna var en sekt kan man säga inom judendomen som inte, bland annat, inte trodde på de dödas uppståndelse. Och det är klart att de blir upprörda här då när det talas om uppståndelse i Jesus Kristus. Vi ser här hur Petrus och Johannes de blir fängslade för att de predikar Jesus och för att de predikar uppståndelse i honom. Ett evigt liv i Jesus Kristus. Här i Sverige så blir vi ju inte inburade för att vi berättar för någon om Jesus. Men det är ju en verklighet i andra delar av våran värld. Det finns människor som sitter fängslade nu för att de tror på Jesus. Det finns människor som till och med får offra sina liv för sin tro på Jesus. Det är en verklighet för många människor utöver våran värld. Är det någon som kommer ihåg Broder Jön, The Heavenly Man? Ja, det är en bok som jag läste för många år sedan. Jag behöver läsa den igen. Men där ser vi ju den här kristna mannen som, visst är det Kina? Som i Kina får utstå mycket förföljelse för sin tro på Jesus. Och för att han vill berätta för andra. Han vill inte hålla det för sig själv. Och vi ser mirakler som händer, precis som i Apostlagärningen och andra böcker i Bibeln. När lärjungar och liksom få bojor som trillar av, de kan gå ut ur fängelset. Det här händer Broder Jön också. Helt fantastiskt, läs den där boken. Det är så uppmuntrande att läsa, vittnesbörd, läsa att Gud är en verklig Gud som gör under idag också. Men så här säger Broder Jön, och det här är som en passning till mig. Och kanske till någon annan här också, lyssna på det här. Tills de västerländska kyrkorna lyder missionsbefallningen och tar evangeliet till jordens yttersta gräns, då leker bara människor med Gud och är inte riktigt seriösa vad gäller sanningen. Här får vi ett par viktiga frågor från Broder Jön, eller hur? Tar vi missionsbefallningen på allvar? Gör vi det? Gör jag det? En jättebra fråga. Tar vi Herrens ord på allvar? Missionsbefallningen är ju det när han säger att vi ska gå ut i hela världen och göra lärjungar till Jesus. Vi ska lära dem, vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi ska lära dem och hålla alla de bud som han har gett oss. Det är missionsbefallningen. Tar jag det på allvar? Annars säger Broder Jön att vi bara leker kyrkan någonstans. Och det är klart att alla åker ju inte ut på missionsfältet, men vi kan alla vara med och be. Vi kan alla vara med och sända. Och vi kan också gå till våra grannar, till vår nästa. Och ibland också åka på missionsresa. Det är fantastiskt. Ta den chansen när den kommer. Han ställer de här frågorna till oss. Så missionsbefallningen, det är ju just en befallning. Det är ju inte bara ett gulligt litet förslag. Eller hur? Det är en befallning. Och det är ju från en herre som är god. Och som vill se att varenda en kommer till tro på honom. För det är ju där livet finns. Vi sjunger om det innan. Det är ju inte utifrån något måste utan att wow, vi har en möjlighet att göra detta. Sprida honom till andra. Så vi behöver vara seriösa vad gäller att lyda missionsbefallningen. Inte bara lära oss en massa om den. Jag tror faktiskt att jag och många med mig, vi är utbildade långt över våran lydnad. Som västerländska kristna och kanske på andra ställen också. Vi hör otroligt många bra predikningar. Fantastisk undervisning. Vi åker på massa konferenser. Det ska vi göra. Men vi kanske också blir lite övergödda ibland. Eller hur? Så att få ge ut det vi tar in är så otroligt viktigt. Vi är utbildade långt över vår lydnad. Det här kanske inte är så happy-clappy, men det ska vara lite uppmuntrande. Men det ska också vara lite utmanande. För jag tänker att sån är han. He's the lion and the lamb. Verserna 5-7 i vårat stycke fortsätter vi. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Ser ni scenen här? Det är som att alla kändisarna är på plats. Alla de som betyder något i samhället är samlade där. Och man kan ju bara se där, de bara står så här, Johannes och Petrus, vilka tror ni att ni är? Hur vågar ni säga de här grejerna? Det är lite så här hetsig stämning där. Det kostar på att följa Jesus. Det kostar på att vara med Jesus. Men Broder Jön som vi pratar om och hela den här Bibeln vi läser om de som följer Jesus Och många av oss, men vi kan säga att även att det kostar på, så är det värt det. Det är värt att följa honom. Det är värt att vara med Jesus. Även att det kan bli i Sverige en del gliringar och annat. Och det kan bli värre här också. Men oavsett våra omständigheter så har vi en Herre som vi följer. Nummer två, punkt nummer två. De hade varit med Jesus och de kunde inte hålla tyst. När man har varit med Jesus, då vill man dela med sig till andra. Han är ju det bästa som har hänt oss. Det skulle vara så själviskt om jag bara höll det för mig hela tiden. Och sen är man ju, man har ju fått de gåvor man har fått. Man kopplar med människor på olika sätt. Det finns ju inte bara ett sätt att ta Jesus till någon annan. Det finns ju så många olika sätt. Han är enda vägen till Gud Fadern. Men att komma till Jesus finns det många sätt. Och du är kallad att ta honom till din, i din vardag får du ta Jesus till dina nära och kära och sådana som du stöter på. De kunde inte hålla tyst. Det står ju så i vers 4. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000. Tänk dig 5000 män och kvinnor och barn också. Många som hade tagit emot Jesus som sin räddare, som sin frälsare. Hur kunde det hända? Jag tror en nyckel är i just den versen. Det står att många av dem som hade hört ordet kom till tro. När Guds ord kommer fram, då händer det grejer. Det är Guds ord, det är evangeliet, det är de glada nyheterna om Jesus Kristus som är Guds kraft till frälsning, så säger Bibeln. Så de hade hört ordet, de kom till tro. Och för att någon ska höra ordet så måste man ju, någon måste ju tala ut det. Eller man måste få en bibel att läsa. På något sätt måste man ju höra ordet för att kunna tro på honom. De höll inte tyst. De berättade konstant om Jesus. Men här är vi ju inte själva. Liksom, vi har ju hjälp av varandra. Vi har hjälp av hjälparen. Den heliga ande är med och hjälper. Och det ser vi ju i verserna 8-12. Vi fortsätter kliva igenom våra verser här. Verserna 8-12. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blir botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått, genom vilket vi blir frälsta. Det där är ju fantastiskt, hörni. En man har blivit helad och blivit frisk tack vare namnet Jesus. Det står i Bibeln att där vi låter Guds ord ta plats, där vi låter Guds ord ha sin rätta plats, där kan det också hända mirakler och under. Kanske det händer här just nu när man läser Guds ord. Kanske det händer när ni läser Bibeln hemma tillsammans i hemmet eller med någon vän någonstans. När Guds ord får ha sin rätta plats, där kan det också ske under och mirakler. Och det är ju den heliga ande här som hjälper oss att vittna. Det står att den heliga ande uppfyllde Petrus, eller hur? När du tar emot Jesus så kommer den heliga ande att ta sin boning i dig. Den heliga ande bor i dig. Det är fantastiskt. Gud i dig. Men det finns också något ytterligare här. Den kraften som du kan få när den heliga ande kommer över dig. Att vara hans vittne när du går ut. Andedopet som det kallas. Det är ju någonting, en ytterligare möjlighet här. Nästan som att ta på sig en kappa, en rock med hans kraft. Man kan få kraft i andedopet att också få bli ett vittne för honom. Och vi ska läsa, och där kommer också tungotalet, att kunna få ord av den heliga ande. Du måste fortfarande röra dina läppar, jag måste göra det när jag talar i tungor, men det är ju den heliga ande som ger oss yttrande, så vi kan be för saker som vi inte ens känner till. Det är fantastiskt att kunna be i tungor, det är underbart. Men i Apostlagärningarna 1-8 då, så står det så här. Apostlagärningarna kapitel 1 vers 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och jag brukar gilla att sätta den i våran kontext här i Småland. Eller hur? Vi kan ju tycka det, ja men lilla Vetlanda liksom. Ja men Gud älskar Vetlanda. Lilla Nässjö och lite större Växjö. Ja men Gud älskar de här städerna där vi är. Så jag brukar säga så här. Men när den helige ande kommer över er, och det gör han, jag lovar det. Ska ni få kraft och bli mina vittnen i Vetlanda, Växjö och Nässjö. I hela Småland och utöver hela Sverige. Och ända till jordens yttersta gräns. Till exempel till Sri Lanka, till Etiopien. Mission 111 åker till Etiopien här snart. Visst är det så? Och har ju varit på Sri Lanka. Det är flera av er som varit på missionsresa till Sri Lanka och så vidare. Till jordens yttersta gräns. Vi får ju den kraften. Att vara vittnen för Jesus. Tack vare den heliga ande. Så det här är en nyckelvers, tror jag, i Apostlagärningarna 1 och 8. Vi har ju värderingar som står på väggen här nere. Våra fem värderingar, de bär upp våran vision. Visionen som är med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Och då har vi värderingar som på något sätt för fram den här funktionen så det faktiskt kan hända. Och en av de här värderingarna är en funnen människa finner andra. En funnen människa finner andra. Jag tänker på en kvinna som jag hörde om i Nordkorea. Det var länge sedan, men jag tycker det är en klockren sann berättelse. Nordkorea är en av de tuffaste ställena att vara kristen på. Det känns nästan omöjligt. Och det är ett otroligt stängt land. Vi vet inte så mycket om det, men det är folk som har gått in och lyckats ta sig ut och så vidare. Det är ett tufft land, inte minst om man ska försöka vara kristen där. Och då var det en kvinna som var 80 år och hon låg för döden. Hon hade ingen syn kvar, hon låg för döden och på ett sjukhus där. Och då var det någon som kom in, en troende människa som trodde på Jesus. Kom in och satte på hörlurar på hennes öron och spelade Bibeln liksom. Hon fick lyssna på Guds ord där hon låg. Och hon tog emot Jesus Kristus på det här sättet. Och sen nöjer hon sig inte med det utan hon går och vittnar. Eller hon kanske inte kunde gå, men hon lyckades vittna till människor på det här sjukhuset. Så 26 stycken människor tog emot Jesus Kristus tack vare den här kvinnan. Och jag tänker, kom igen Mattias, det där utmanar mig. Det utmanar mig inte på ett sätt som att jag känner liksom... Amen, 26-0 till henne, vad vet jag. Men utan mer så här, kom an, vilka möjligheter. Kan hon så kan jag. Jesus är densamme i dig och i mig som i henne. Kan hon så kan jag få vara till välsignelse för dem runt mig, eller hur? Så det är underbart att få höra de här berättelserna. Jag hoppas att vi delar de här berättelserna kring fikabordet här. Vi säger ju alltid det, gudstjänsten slutar inte här. Vi går ut och fortsätter den ute kring fikabordet. För där tror jag Gud har... massa med predikningar för er att lyssna på när ni lyssnar på varandra. De hade varit med Jesus och de kunde inte hålla tyst. Men det innebär inte att man behöver vara en störig person. Alltså vi har våra personligheter, det pratar jag inte om. Men man behöver inte vara så där otroligt störig när man kommer med sanningen. Man behöver inte det. Ja, hur vet du det? Jo, men jag vet det för det står i Bibeln. Så här står det i Apostlagärningarna 2:47. Apostlagärningarna, tänk att det är det ordet jag säger mest idag, det är fort, varenda gång är det svårt att säga det. Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 47. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Det kostar på att vara kristen. Men det är möjligt att vinna folk för Jesus och att vara omtyckt. Att vara omtyckt är inte det viktigaste. Det är Gud, we pleasing God, right? Gud är ju våran viktigaste publik, om man ska säga så, eller hur? Men man kan vara omtyckt, för annars kan man ju stöta bort människor så de inte ens kommer fram till Jesus, right? Det går att komma med sanningen, men göra det på ett sätt som man inte stöter bort. Att vi berättar för andra om Jesus, det är det viktigaste. Det kommer alltid vara det viktigaste. Men hur vi gör det är inte heller oviktigt. Det gör en skillnad. Evangeliet är ju faktiskt de goda nyheterna om Jesus Kristus. Så en uppmuntran till oss alla att det är möjligt. Sista punkten, 3. Det hade varit med Jesus och det gjorde hela skillnaden. Det gjorde hela skillnaden. Vi har sett att det kostar på att följa Jesus. Men att det absolut är värt det, eller hur? Vi har också sagt att det är svårt att hålla tyst. Vi måste berätta om Jesus när vi har varit med honom. Och en liten berättelse från min vardag här som kopplat till detta då, att det gör hela skillnaden. Och det var att vi var ute och vi hade varit i Nissafors och gjort i ordning här inför nya gäster i det huset som vi hyr ut. Och Vanessa, du var ju iväg i Stockholm på vad heter det nu? Själavårdskurs. Otroligt bra. Superbra att du gör det, Vanessa. Själavårdskurs i Stockholm. Men då kände jag att det var lite svettigt att städa hela det huset. Så jag fick hjälp av mina föräldrar. Så det är jag jättetacksam för att lyssna på detta. Tack igen. Men Josiah och jag, vi var på väg hem. Och bakgrunden här är att vi hyr ut detta huset. För att jag är pastor på volontärbasis. Så jag har ett jobb med teknisk support. En del av er undrar, hur kan det funka? Ja, men det funkar. Den här produkten kan jag. Och den produkten är gammal och blir färre. Så vi satsar på det här huset att hyra ut nu då. Och vi hade varit där och städat och skulle åka från Nissafors till baka till Lämnhult där vi bor. Och då har vi en elbil för att det sparar oss mycket i och med att vi ni vet bensinpriser och så här. Så den här elbilen brukar vara lugnt att åka fram och tillbaka till Nissafors. Den här gången verkar det vara på marginalen för det är kallare och jag hade en släpvagn också. Och jag lovar dig, jag satt och kollade på den här batteriberäkningen liksom. Och sen är man lite envis, nej jag ska inte behöva ladda, det brukar räcka, det ska räcka så här. Så jag satt och kollade där och jag har kört den här sträckan så mycket, men aldrig någonsin har jag tänkt på förrän i fredags att det är så många uppförsbackar från Nissafors till Lämnhult. Snacka om höglandet. Alltså det var my goodness, jag har aldrig tänkt på det. Upp, 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 upp och batteri ner. Och man får ju nästan panik. Men jag tänker lite att så här är det med det kristna livet. Uppförsbackar, det finns det i livet. Med eller utan Jesus så finns uppförsbackarna. Frågan är om vi har laddat batteriet. Frågan är om vi har laddat batteriet. När vi spenderar tid med honom, då laddar vi batteriet. Och då slipper man ha... Det är uppförsbacke fortfarande. Men det är inte alls lika tufft. Inte alls lika utmanande som när vi har spenderat tid med honom. När de här motgångarna kommer. Eller hur? Se till att ditt batteri är laddat. Hur gick det då? Vi kom fram. Det var 4% kvar när jag rullade in. Det var lugnt. Ingen fara. Illröda lampor. Liksom. Det känns lite som julstämning i bilen. Där. Vi ska avsluta med att titta på att vara med Jesus. Det gör hela skillnaden. Det gör hela skillnaden. Och så vi går tillbaka till den här versen där vi började. Vers 13 i vårat stycke här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Vi behöver inte vara lärda män och kvinnor, pojkar och flickor. Vi behöver inte vara lärda för att berätta om Jesus. Vi behöver inte gå 100 000 bibelskolor och behöver inte memorera varenda vers i Bibeln för att kunna berätta om honom. Han kan använda dig här och nu. Vi behöver inte vara så värstlärda. Fortsätt och lär dig. Det är jättebra. Men vänta inte på att dela honom förrän du är fullärd. För fullärd blir du aldrig. Det blir ju aldrig. Jag tänker på Paulus. Han var ju en otroligt vis man. Han satt vid Gamaliels fötter och lärde sig en massa bra kunskap. Men han fick besluta sig. Åtminstone en gång så står det i ordet i Bibeln att Paulus fick bestämma sig att fokusera på Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jesus Kristus och honom som korsfäst. De kom ihåg att Petrus och Johannes hade varit med Jesus. Och en annan värdering vi har, igen på bakväggen där, det är att människor som växer förändras. Människor som växer förändras. Vi förändras när vi är med Jesus. När du hänger med dina kompisar, då blir du lite lik dem. Tids nog, vi förändras när vi är med Jesus. Och när är vi med honom egentligen? Jo, men det är ju... Till exempel här i kyrkan när vi lovsjunger, när vi delar nattvarden, när ni möts i era connect-grupper. Ett ställe där man träffas och får läsa Guds ord, man får be för varandra och andra. Man får lära känna varandra när man fikar. När ni ber i er egen lilla vrå där hemma, då umgås du med Herren också. Eller när du vittnar för någon eller berättar din berättelse för någon som ännu inte har hört om Jesus, då är du med honom. Eller när du ser en av hans minsta, som han säger. De som kämpar och har det jobbigt. Då är du också med Jesus. Då är du med honom. och då blir du mer lik honom. Ja, Petrus och Johannes, de hade varit med Jesus och det syntes verkligen. Många av oss, vi har ju också varit med Jesus. Och är du här och ännu inte har sagt ditt ja till Jesus, snart ska du få en chans att räcka din hand om du vill göra det. Bästa beslutet du någonsin kan ta. Men det märks ju när man har varit med Jesus. Och ännu viktigare, vi är med honom nu. Han överger aldrig dig. Han är med dig här och nu. En dag så kommer vi vara ansikte mot ansikte med honom. Evighet till evigheter i himlen. Den dagen längtar jag till. Så mycket. Vissa dagar mer än andra. Jag längtar till himlen. Men till dess så är vi kallade att gå här med honom. Även att det kostar på. Och också ta honom till andra människor runt omkring oss. Vi har, det här kommer kanske på skärmen också. Det är det sista jag säger. Vi har varit med Jesus och vi är med Jesus. Oavsett vad det kostar på. Den helige ande hjälper oss att vi inte håller tyst om honom. Att vara med Jesus gör hela skillnaden. Igen, vi har varit med Jesus och vi är med Jesus oavsett vad det kostar på. Den helige ande hjälper oss så att vi inte håller tyst om Jesus. Att vara med Jesus gör hela skillnaden. Ska vi ställa oss upp tillsammans?